En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och det som händer då här som är så fatalt är att när Reno kommer ner på slätten och frontalanfaller indianlägret, då går ju åt helvete. Därför det visar ju sig att det här indianlägret är ju mycket, mycket större än många, många fler indianer än vad man kan tro, och framförallt krigare. Så han tvingas ju helt enkelt på reträtt upp i skogen och över, över en ravin och över den här Little Big Horn, och han hamnar så småningom på en höjd. Och där man samlar ihop då resterna av hans trupper, de har stora förluster, och de som kommer bakifrån då, Bente och Kyklat kompani med trossen, och där kommer de att faktiskt lyckas försvara sig så småningom ett ytterligare dygn, så att de där räddas då.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Den 25 juni 1876, faktiskt ganska precis vid klockan 5:30, så låg mer än 210 soldater döda ur 7:e kavalleriregementet på en ås i närheten av Little Big Horn River i nordvästra USA. Och det här var Custers klassiska last stand, eller sista strid som man brukar säga på svenska då, mot en indianstyrka. Vad hade hänt? Alltså halva 7:e kavalleriregementet hade utplånats inom loppet egentligen av en halvtimme eller en timme. Vad hade hänt? Hur hade man hamnat här? Och det vi ska tillbaka till, de här så kallade indiankrigen i USAs historia. Det tycker jag att det kan man väl börja med att problematisera, Peter. Vi pratar om indianer. Är det lämpligt egentligen?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att det är egentligen den termen vi ska använda. Och varför? Ja, men det är lite som, man får inte använda ordet lappar om samer i Sverige heller, till exempel. Det är lite samma saker. Och det är ju för att det här är ett begrepp som har tillskrivits de här folkstammarna, eller vad man ska kalla dem, ursprungsbefolkningen i USA, av vita kolonisatörer och från Europa. Och framförallt så är det väl felaktigt, för att begreppet indianer liksom implicerar att det här är någon slags sammanhållen grupp.
För det, ja, är det största problemet tycker jag faktiskt, att man avidentifierar dem på något sätt och gör dem till en stor massa bara.
Ja, exakt. Och det är de ju inte, utan det här består av ursprungsbefolkningen i USA är ju en väldig massa olika stammar egentligen, och som har precis som de europeiska nationerna, väldigt många olika folk då, med olika språk, olika kulturer egentligen, som inte alltid samarbetar, utan även i krig med varandra och strider om jaktmark eller olika saker. Alla är ju inte heller nomader, långt ifrån alla, utan många är ju bosatta också, eller bofasta. Och sådär. Mm. Så det är väl ett av problemen här. Så när kolonisatörerna kommer till USA så möts de ju inte av något slags enat, eller det som idag är USA då, de möts de inte av någon slags enad front ute i det som de då tycker är vildmarkerna, utan det består av helt enkelt fristående grupper som på något vis försöker tappet motverka den här vågen av inflyttande vita egentligen. Och det är väl kanske det förfallt därför som inte stämmer så bra med den här termen indianer.
Man kan säga att den här då, som man säger, den här långa processen som ju inleds från egentligen det att den vita mannen sätter sin första fot på den nordamerikanska kontinenten och fram nu då egentligen till 1890, och däremellan är ju den här händelse ska man kunna säga, explosionen kring 1876 som vi kommer att prata om, det här stora, the big Sioux war, det stora kriget om de här områdena borta då. Vi kan ju direkt placera det här i, framförallt i de västra delarna av South Dakota. Och det är ju Custer som jag nämnde i inledningen här, han är ju en av de här aktörerna i det här kriget. Men jag tycker att vi kan inte börja där, för då blir det obegripligt, utan alla de här nu då stammarna av amerikansk urbefolkning, de pressas ju västerut.
Ja, precis.
Och när vi är framme vid mitten eller andra delen av 1800-talet så kämpar ju egentligen de här mot en moderniseringsprocess som ju på något sätt är, det kommer ju sluta bara på ett enda sätt egentligen. Därför att nu har man byggt då järnväg genom de här områdena. Det finns få områden längre med naturligt med buffeljordar som man kan leva av. Det här normaliserade livet blir så småningom en omöjlighet. Och att de vita amerikanerna ju pressar på västerut. Och där skulle man väl kunna ta upp också ur det vita USAs synvinkel. Att man levde ju i en tid där man ju också menade att det amerikanska folket var utvalt. Man brukar ju prata om manifest destiny. Det här var liksom det amerikanska folkets drift att utforska, att ta över hela den amerikanska kontinenten ända bort till Stilla havet.
Och sprida sin civilisation på något vis.
Ja, precis. Och där står då den här urbefolkningen, alla de här stammarna, och deras livsstil står helt enkelt i vägen. Och det krockar och det går inte att kombinera, menar man ju då från den vita amerikanska sidan.
Man kan väl också börja med att säga att det inte bara de vita amerikanerna som är skyldiga till den här, utan det här är ju en process som har påbörjats långt tidigare också. Utan det här är framförallt så de stammarna som vi pratar om nu, de som heter Sioux-indianerna, eller Teton Sioux kallas de också. Ibland går de under namnet Lakota också. Det är många olika namn här då. Men de har ju då drivits in i det här området som idag är South Dakota och Wyoming och Montana egentligen. De tre områdena väster om Missourifloden. Det har de ju drivits dit tack vare att en annan grupp ursprungsbefolkningen som då hette Chippewas då har liksom spritt sig söderut egentligen på grund av att de har då börjat handla med franska kolonisatörer i södra Kanada. Och via fransmännen har de fått tag på vapen, handelvapen då, som har gett dem ett stort övertag mot de här sostammarna som då har drivit de här sostammarna neråt. Och de var också bofasta, det är också så här en missuppfattning här, att Sioux-indianerna var ju bofasta innan, men anammade det här nomadiska livet efter den här utdrivningen egentligen. Och detta sker då i mötet med ytterligare en faktor från Europa, det är att från söderifrån så introducerar man hästar. Så indianerna hade inte själva, de utnyttjade inte hästar nödvändigtvis själva tidigare, utan det här är någonting som introducerat via Spanien och konquistadorerna. Så här, Sioux-indianerna då, de anammar å ena sidan en nomadisk livsstil på grund av att de har drivits iväg. De anammar handelvapen på grund av att de inser då ganska snabbt att det här är någon förutsättning för att vi ska överleva. Och de anammar hästen. Och detta bidrar till en utveckling av en kultur som är väldigt svår att jämka med det som du alldeles nyss pratade om, den här vita kolonisatörerna som ville på något vis bruka marken och att se till så att alla skulle vara självförsörjande och så.
Men att det är rent praktiskt är också så att det bygger hela den här nomadiska livsstilen på att man kan jaga de här bufflarna.
Ja.
Och när de också försvinner, de här stora slätterna försvinner, och det här är ju de sista områdena där vi pratar om nu, Montana, Wyoming, Dakota, där man kan hitta de här buffeljordarna. Så att det är ju sista chansen att kunna leva det här, som du säger faktiskt då, historiskt sett och nymodiga nomadiska liv.
Och det är också liksom på sätt och vis de vita kolonisatörernas fel här, för det som händer också är att de introducerar en slags marknadsekonomi bland de här ursprungsbefolkningen som inte hade funnits innan. Alltså, de hade givetvis handlat med varandra på olika vis här, men när de här stammarna börjar ju alltså jaga mer än vad de egentligen behöver för sin egen överlevnad, för att då sälja detta till de vita kolonisatörerna mot vapen och väldigt mycket så här köksutrustning och enkla saker, knappar och sånt som man inte hade kunnat skapa själva, så att säga, med naturmaterial. Sånt som den liksom västerländska industrin kunde bidra med. Och det här ledde ju till en del konflikter mellan stammarna också, att de vill ha kontakt med, direktkontakt med handlare, de vita handlare då, och inte ville ha mellanhänder och så, som också skapade konflikter mellan stammarna. Plus då att de vita kommer in och börjar jaga bufflar också, för de har ett eget behov av de här buffelhudarna till exempel, som har ett stort ekonomiskt värde. Så ganska snart så utarmar man ju hela den här, ska säga, den ekonomin eller den subsistens, självförsörjningsekonomin som de här nomadiska sostammarna byggt upp under kanske runt 100 år bara, från egentligen mitten av 1750-talet fram till 1850-talet. Så den utarmas ju. Så det, när vi stöter i historien här med Little Big Horn, så har de ju en situation där de själva också har insett att deras livsstil är på väg att, så att säga, försvinna.
Mm. Och då tänkte jag att jag tyckte tillföra en sak där. Vi befinner oss ju liksom efter amerikanska inbördeskriget, där det är ju så att säga saker att satt sig. Det finns en stark unionskänsla i USA, och det är också så att det finns en uppfattning att den här frontieren, den här gränsen som man ju för och pressar nu västerut, det är den egentligen den mest ädla formen av vit amerikansk civilisation. Det finns en historiker som heter Andrew Jackson Turner som lanserar sin Turner-tes, alltså att det är här i kampen mot det vilda naturen och vildarna för övrigt också. Det är där som den här amerikanska livsstilen förädlas, och att det finns liksom nästan ett självändamål, skulle man kunna uttrycka det, att flytta den här gränsen västerut. Så att det är inte bara så att de här, om jag nu använder begreppet indianstammarna, möts av det som du är inne på, liksom en helt enkelt materiell strukturell förändring som helt enkelt bara pekar i en riktning med bufflar och varor och sånt och ekonomi, utan det är också så att det finns en ideologi här. Och där man naturligtvis också, jag säger naturligtvis, från de vita amerikanernas sida ser ju ner på, inte alla, men i sin helhet ser man ju ner på ett darwinistiskt sätt, det vill säga att det här är ju också den starke mannens överlevnad. Och det är klart att om man då är överlägsen, så är det den som är överlägsen som vinner. Men jag vet inte, en sak som jag skulle vilja föra in här, hur ska vi se på de här indiansamhällenas kultur? Kan man använda begreppet extrema? Det kanske blir fel, men det är ju krigarsamhällen i en mening, eller tvingas att bli krigarsamhällen.
Ja, det är både och här. Man kan väl säga att Sioux-stammarna är ju väldigt, de har ju ett djupt militariserat samhälle, kan man ju säga. Men detta stämmer ju inte alls för väldigt många andra av ursprungsbefolkningen, så får man ju komma ihåg att det är en viss viktig distinktion här. Speciellt när de anammar det här nomadiska livet mellan 1700-talet och fram till 1850-talet, så blir det här med jakt och att vara en krigare mycket viktigare än vad det kanske tidigare varit. Så men det är klart att de är ju väldigt, det är ju inte så jättetrevlig läsning, får man väl säga. Alltså, det enda sättet för att alltså, stiga i rang var egentligen genom jakt och i form av krigare. Så att, det var ju en högt, vad ska man säga, man förhärlade ju våld på ett sätt som känns väldigt främmande idag. Och det var det, på det sättet man kunde få liksom ledarskapspositioner inom de här liksom samhällena. Och det var också så man gifte sig eller fick support från de andra, liksom, andra delen av samhället. Så att det är klart att det är ju väldigt, samtidigt så får man ju komma ihåg då att det är ju på grund av de vita koloniserande krafterna också som driver fram det här. Så man blir mer auktoritär egentligen. Man har ett mer auktoritärt styrelsesätt inom stammarna på grund av att de vita driver fram det. För de vill bara prata med enskilda ledare. De förstår inte att de här stammarna fungerar som en viss typ av demokrati. Alltså de har ju slags, hövdingarna har inte något, de har inga diktatorer som bestämmer allting, utan de är hela tiden mån om att, så att säga, samarbeta inom stammen, men även samarbeta med andra då. Men när de vita representanterna kommer, så vill de bara prata med en, då vill de prata med hövdingen. Så de tillskriver de här personerna mer makt än vad de egentligen har. Och de inför också en viss typ av polismakt också, som kallas akisita, som var en slags styrelse, eller man ska säga, ska hålla ordning och även dömande och utfärda straff och så här. Och detta sker då liksom i slags mellan, ja, tillsammans med den vita övertagande makten, om man säger.
Så man kan väl säga att mycket som vi ser då i de här indianstammarnas utveckling och så vidare kan mycket väl också ha att göra med inte bara inre faktorer utan också det här trycket utifrån. Och sen ska man också ha klart för sig en sak att när vi nu kommer mer konkret och börjar prata om den här krigföringen så är det ju två olika sätt att föra krig som clashar. Vi har ju mycket i våra podcastavsnitt där egentligen sysslat med västerländsk krigföring som vi bygger på vissa element. Här möter vi plötsligt är två kontrahenter som i det här fallet nu gjorde den amerikanska armén som slåss på ett västerländskt sätt och en indianstammar, indiankrigare som slåss på ett annat sätt, en annan krigarkultur. Och där kan vi väl anledning att återkomma lite till här i avsnittet just att det här blir väldigt intressant när de här två styrkorna så att säga möts. Precis. Och hur man ser på varandra, hur man uppfattar varandra. Och vi kan ju uppfatta indianer ibland som att ja, men nu flyr de. Men det är en del i deras krigföring.
Jag kommer ihåg att vi pratade om detta när vi diskuterade det här med sjukdomar och krig en del. Och vi var inne på conquistadorerna. När de mötte den sydamerikanska ursprungsbefolkningen. Så deras typ av krigföring var ju baserad mycket på en slags ritual. Och handlade mycket om att fånga in de andra för att sen offra dem i olika former och blodiga liksom, offerit och så här. Och det verkar inte som att sostammarna hade lite riktigt samma kultur här, va? Men det finns ju ett liknande drag i det att man så här, inte accepterar det här att man ska ställa upp på rad och skjuta på varandra enligt västerländsk modell. Och de gånger som ursprungsbefolkningen i USA gör det förlorar de ju alltid. Ska man komma ihåg att det egentligen är...
Nej, men man slås ju innan de här stammarna mer med man leder genom föregångsmannaskap helt enkelt. Att vissa krigsledare eller war chiefs då leder truppen med eget föredöme och egentligen genom sitt agerande pekar ut mål på fiendens sidan. Sen kan man väl säga att man har, en sak som är också viktig när vi kommer ut till de här ledarna, det kan vi säga, de ledarna som blir intressanta i det här stora Sioux-kriget är ju bland annat Crazy Horse som militär, det finns flera, men Crazy Horse är en av de mest framträdande, men också Sitting Bull som ju egentligen är religiös medicinman från början och som inspirerar kulturellt. Vi ska säga, beskriva det här mer, men de här personerna har egentligen inte det vi skulle kalla för en strategi. Utan de är mera slåss så att säga, kanske möjligtvis liksom taktiskt där det händer och sker. Kanske lite skulle vi kalla det för operativ nivå. Att de har ett visst idé om hur de ska kunna slåss mot de vita trupperna. Men det är viktigt där och också att mycket av de här striderna de utvecklas som de utvecklas. Det finns inte på förhand tydliga planer nödvändigtvis. Nej. Däremot är de ju att betrakta som oerhört, de är ju helt överlägsna man mot man, de här naturligtvis indianerna, om man jämför med en vanlig normal kavallerisoldat i sjunde kavalleriet.
Absolut.
De är ju krigare, fantastiska krigare.
Och bemästa hästen på ett så vansinnigt sätt. Alltså bara på 100 år så anammar man en hästkultur och sen blir liksom fullkomligt överlägsen egentligen på hästryggen.
Ja, och sen kan man väl också nämna här också när det gäller beväpning så har vi klarat av det. Att de indianstammarna som ju möter de vita då i det här Sioux-kriget, de har ju, ungefär hälften är beväpnade med olika typer av handeldvapen. Det kan vara Winchester-gevär och det kan vara repetgevär och så. Även pistoler faktiskt. Att ungefär hälften har faktiskt eldhandvapen. Sen är det olika ammunitionstyper och så vidare och så. Men de är ganska väl försedda ändå faktiskt med skjutvapen. Och det kan vara viktigt här.
Det skulle vara läge för mig här att bryta in med en lång harang om pilbågar faktiskt. Men jag får erkänna att just den här gången så har jag inte läst in mig så jättemycket på Sioux. Jag vet att de använder pilbågar. I alla fall på korta distanser var de ganska effektiva. Och de var ju kända för sina såna här kompositvarianter. De bygger upp med scener och horndelar och sånt där. Men ja, jag får spara det till ett annat avsnitt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja, men jag tänkte att vi skulle sätta oss in liksom i den här konkreta händelsekedjan här. Då. Och då är det så här att det här kriget då, det är flera sådana här så kallade då indiankrig som avlöser varandra. Och det är egentligen väldigt svårt att bena ut vad som är vad och hur, och de går ju in i varandra. Men man kan säga så här att det utkämpas då någonting som heter Red Cloud War, så 1866-68, som avslutas med ett traktat eller en uppgörelse. Det så kallade Fort Loraine Treaty då 1868. Och det ger då solstammarna framförallt egentligen hela västra South Dakota kan man säga som ett reservat. Och det betyder att reservatet betyder att om de här stammarna vill så kan de alltså övergå till bofast levande och hålla sig i det reservatet. Och sen får de också utpekat ett stort territorium väster om South Dakota som man kallar för då det unceded territory, och det där har ju vi diskuterat lite du och jag inför det här programmet, att det där är, när jag förstår litteraturen, inte lika klart utpekat i traktatet vad det innebär. Men det innebär att där kan i alla fall de indianstammarna som vill, eller grupperingar som vill, leva då sitt nomadiska liv, och det är egentligen östra delen av det som idag är Wyoming. Och sen sträcker sig då, sen finns det också då ett reservat för Crow, indianerna, som ju är bittra fiender med Sioux, ska vi säga också här. Så att det område det här kommer att handla om och utspela sig om, och det område som fredas då i den här Loraine-avtalet 1868, då är det faktiskt att Red Cloud har stora militära framgångar. Han får den vita administrationen i USA att stänga ett antal fort just i det här området, i det här unceded territorium i östra Wyoming. Och det är inne i det här området då som indianstammar samlas ihop och börjar leva ett nomadiserat liv igen på buffeljakt. Därför att de vill inte bo i reservaten. Men varför börjar de med det? Och det är under då Sitting Bulls inspirerande ledarskap, och han får med sig sådana krigsledare som jag redan har nämnt, som Crazy Horse. Men varför väljer de detta?
Ja, jag vet inte.
Jo, det är ju därför att plötsligt är det ju så att man i de här områdena då i Black Hill, inne i solreservatet, så hittar man ju guld, och myndigheterna, amerikanska myndigheterna, lyckas först hålla emot. Men sen så släpper man på de här invandrarströmmarna, och man bestämmer sig till slut sen då från federala regeringen att vi måste få en lösning på den här så kallade indianproblemet. Och då sätter man in helt enkelt den amerikanska armén. Så det är ju bakgrunden här.
Ja, det ska, och då man ska väl också lägga till sig att det är några av de här stammarna med som utför några räder här, va? Mot nybyggare, ja, egentligen.
Och så, det finns med i bilden, ja, här också. Som
och som
säger.
Också leder till att man lägger upp ett ultimatum egentligen, som man skickar till Red Cloud, varpå han svarar att nej, men jag har inte tid att prata nu, vi håller på att jaga, vi kanske kan ses nästa år. Det finns en författare här, Robert Utley, som är väldigt känd för sina böcker om ursprungsbefolkningen, som menar att det här är liksom, att de inte riktigt förstod att det här ultimatumet, de inte riktigt förstod vad det innebar, att man som var ganska nonchalant mot den amerikanska krigsmakten och tänkte att det här löser sig säkert, men inte riktigt liksom insåg vad som stod på spel.
Ja, och det som den amerikanska armén har som uppdrag, det är ju egentligen att fånga in de här indiangrupperingarna och föra dem in i reservaten och rensa det här området för att få lugn och ro, få bort det hotet då mot nybyggarströmmarna. Och den taktik man ofta använder sig av, den är ju helt enkelt att anfalla då de här lägren på ett väldigt, för oss, vi hade ju ett program om krigets lagar här om sistone, där man ju anfaller och skjuter på civila, kvinnor och barn, och man tar ofta gisslan och tvingar då de här krigarna då att ge upp helt enkelt och finna sig i de här nya förhållandena. Så att det här är så kriget nu då 1876 till 1877. Det är det som där den kan man säga den främst och största striden mellan den vita amerikanska krigsmakten och de här indianstammarna då vid slaget Little Big Horn. Så där har vi ju bakgrunden.
Mm. Det finns också en önskan här om att bryta upp det här stora Great Sioux Reservation som de har gjort. Att man vill bryta upp den i mindre. För man inser att så småningom att det är ju trycket från nybyggarna enormt. Där det kommer ju nya människor hela tiden och som köper mark och som tillåts bygga upp här. Och som man vill försöka lösa detta samtidigt som guldruschen pågår. Så man har ju en önskan om att bryta upp i mindre reservat. Och det övergripande målet med de här reservaten är ju också, för man vet ju att de inte kommer kunna klara sig egentligen. De kommer inte kunna försörja sig. Så det övergripande målet här är ju att också lära de här zoo-stammarna, lära dem hur man odlar mat egentligen och försörjer sig på ett liknande sätt som de vita nybyggarna gör. Och det här vill de ju inte, för eftersom all prestige egentligen, all deras kulturella prestige sitter i jakten och deras nomadiska liv som de har byggt upp under 100 år. Så det finns ju också den ideologiska biten i rent praktiska termer bygger ju på att man då ska dels lära dem odling bara. Och att man ska också undervisa deras barn. Man ska sätta alltså de här stammarnas barn och hämta dem och sätta dem i skolor. Utbildade av olika kristna missionärer egentligen som står för den här skolgången. Så det här är liksom en slags, är både då med både piskan och en morot på något sätt. Men stammarna förstår ju givetvis att det här är liksom, det finns ett ont uppsåt där i bakom.
Ja, man kan väl lägga till en sak här också. Att ett sätt man lockar då de indianstammarna till att finna sig i den här bofasta livet är att man då delar ut ransoner till dem också. Mm. Och sen har man ju de här indianbyråerna då också som har fysiska platser.
Det är lite svårt att fatta vad det är
ja, man
egentligen
har någon sorts administration där, och där man då, precis som du pratar om här, det är väl där man egentligen vill skapa någon sorts nästan indiansamhällen då för att ha helt enkelt kontroll på de här indianstammarna. Men det som händer är ju att man sätter ju in den amerikanska armén så småningom här, och där har vi ju den här fascinerande, ganska problematiska, tvetydiga och nog mer eller mindre galna kavallerigeneralen Custer, som ju vinner sina sporrar under inbördeskriget. Han är ju en katastrof på West Point, men skicklig i fält och blir ju unionsarméns yngste general så småningom, men är ju hela tiden ett problem för sina överordnade och också för sina underordnade, eftersom han är väldigt våldsam och brutal. Men han är chef då för den här kavalleriregementet som är en del av en stor styrka nu som går in i det här området. Och när vi rör oss då nu mot den här 25 juni och den här slutliga katastrofen då, slaget vid Little Big Horn, katastrofen du kastar synvinkel då, så kan man säga att Custer har fått en uppgift att egentligen rekognosera, egentligen inte anfalla. Och här är typiskt Custer, han skiter i sina order helt enkelt. Och det han gör är att han närmar sig då en stor indianläger som han tror är mycket, mycket mindre. Och trots att de här då indianscouterna, bland annat från Crow-indianer som han har med sig, säger till honom att det här är det största vi någonsin har sett på årtionden, så tror han inte på detta. Utan han helt enkelt sätter in ett anfall mot det här stora läget vid Little Big Horn River. Och det är ju det som är fatalt. Han underskattar sin motståndare totalt.
Och här sitter Sitting Bull också, som bara några veckor tidigare haft en vision här under deras ritual här, Sundance-ritualen. Han har fått en vision då om att amerikansk bluecoats och de här blårockarna ska falla in i deras läger. Så på sätt och vis har de ju, och de rustar sig enligt den här visionen kan man väl säga. Men just vid det här läget så förstår de att Custer är på väg eller?
Ja, alltså det visar sig då att sannolikt så har de inte riktigt kunskap om att de är på väg. Utan Custer kommer ju, så att säga, nu är det det här med väderstrecken, men jag tänker så att om lyssnarna tänker sig den här floddalen Little Big Horn Valley, där rinner en flod, där finns det då indianläget där nere, och sen finns det då en höjd och egentligen då en nordöst eller norr om den här floden, en höjdsträckning. Och längs den här höjdsträckningen rör sig nu då det vita kavalleriet. Och Custer väljer att dela in då den här truppen egentligen i tre huvudsakliga delar. Han skickar då en befälhavare som heter Reno ner på slätten för att attackera rakt på det indianlägret. Head on, så att säga. Och själv rör han sig då med den största delen av regementet, alltså fem kompanier. Så fortsätter han längs med den här höjdryggen och så tänker han sig komma runt och fånga in lägret. För det är det man vill ju kidnappa egentligen befolkning för att hindra att de flyr. Och sen har han släpande då en sista styrka då, sista delen av sitt regemente då, Benty, som kommer efter med tre kompanier plus då trossen. Och det här är hans plan då. Och det som händer då här som är så fatalt är att när Reno kommer ner på slätten och frontalanfaller indianlägret, ja, då går ju åt helvete. Därför det visar ju sig att det här indianläget är ju mycket, mycket större än många, många fler indianer än vad man kan tro, och framförallt krigare. Så han tvingas ju helt enkelt på reträtt upp i skogen och över en ravin och över den här Little Big Horn. Och han hamnar så småningom på en höjd. Och där man samlar ihop då resterna av hans trupp, de har stora förluster, och de som kommer bakifrån då, Benty och ytterligare kompani med trossen. Och där kommer de att faktiskt lyckas försvara sig så småningom ett ytterligare dygn. Så att de, där räddas de. Men det är ju inte hela historien här. Utan Custer med fem kompanier fortsätter ju längs med den här höjdryggen och hamnar helt enkelt under anfall från flera olika håll då, av helt överlägsna indianstyrkor. Och hela den här händelsekedjan där, vad som händer där någonstans på eftermiddagen fram då, tills det här är över sannolikt vid 17:30, det tycker jag är så fascinerande. Det tycker jag vi skulle kunna prata lite om. För vad vet man egentligen? Vad händer där uppe egentligen? Och vad har man för kunskaper efter? För det brutala är ju att ingen överlever ju. Det finns ingen som överlever från det vita kavalleriet. Alla stupar i det här området. Uppe på höjderna där. Det som idag kallas då för Custer Hill och så vidare. Och då är ju frågan, vad vet vi för någonting då?
Ja, nej, man vet ju inte heller hur många av Sitting Bulls krigare som dog heller och blev skadade. Man vet ju oerhört lite, och de själva varit ganska förtegna. Det finns ju en del vittnesmål från, och det enda man kan fråga är väl egentligen de stammarna som var delaktiga, så att säga. Men finns det inte någon, jag vet att de hade någon journalist med sig som dog, men fanns det ingen, var det ingen alls som hade någon, var det så långt emellan de här grupperna också att de inte kunde se varandra, antar jag?
Ja, när Custer kommer i strid där uppe, och det är ju väldigt förvirrat, han delar dessutom upp sina fem kompanier på lite olika delar, på en vänsterflygel och en vänsterflygel och på en högerflygel. Och en del av de här trupperna liksom vänder ner mot dalen, inser att det är för starkt motstånd, vänder upp, och så spårningen så pressas de här ihop då upp på det som kallas för Custer Hill, och där står ju då den här sista striden. Och man har ju sen efterhand gjort så att man har försökt att gå då med representanter då för Sioux-sidan. Och vi ska ju också nämna att Cheyenne är ju med här. Vi har tappat bort dem faktiskt lite i diskussionen. Cheyenne är ju den största allierade till Sioux. De står ju också för en stor insats. Det finns en del andra grupperingar också med här. Och då går man över det här området. Och de som har försökt att undersöka det här så under årtionden efteråt, de gör ju det. De går och försöker plocka in berättelser och gör vandringar i de här områdena och börjar lägga pussel. Sen också en annan sak som är väldigt fascinerande. Det har genomförts så kallad slagfältsarkeologi här. Där man liksom har tittat på var hittar vi mest ammunitionsrester. Alltså kulor i marken. Och då kan man ju konstatera att där det är mycket kulor, där har striden stått het. Och där det är lite kulor så har den inte gjort. Och då kan man utesluta vissa scenarier. Det som är intressant är att det finns ju en sån här myt om att man sparar en kula. Att många soldater begår självmord och så vidare, att man skjuter slut på ammunitionen. Det finns, när man tittar på heroiserade målningar av slutstriden, då står ju alla upp. Och det finns till och med en berömd sån här hornblåsare som blåser och sådär. Men det här förefaller inte vara vad som verkligen hände, utan det är så här att den amerikanska truppen, de är alltså underlägsna när det gäller eldgivningen. Det är eldgivningen som framförallt skördar offer här. De skjuts helt enkelt ner den ena efter den andra. Och många av de amerikanska soldaterna skjuter inte slut på sin ammunition. Det finns delar av Custers trupp där man har hittat då just med slagsarkeologi. Att där har de legat och skjutit, för där finns det väldigt mycket ammunitionspatronrester. Då. Och då ser man att här har man då öppnat eld systematiskt och upprätthållit en form av eldlinje då. Men sen blir det en del man-mot-man-strider uppenbarligen. Custer stupar ju själv framförallt av skott i buken. Och sen har han ett skott i tinningen också. Men den verkar inte ha varit en blödning. Så att man menar att det är ett skott i efterhand. Och sen när de här, de rids ju ner och bara kör sig över sannolikt. De gör inget motstånd, hinner inte göra motstånd, för de är så överlägsna de här solkrigarna och Cheyenne-krigarna. Utan där någonstans också sen övergår ju det här till då att man plockar ju av kläderna på det. Det tar skalper och kropparna också skändas. Och där kan man ju fundera lite kring det här med det här kriget som rituell företeelse och sånt. Och det där känns ju väldigt obehagligt.
Ja, nej, men det är någonting som var förfasat sig väldigt mycket över. Och i dagstidningarna under den här månaden efter Custers död så spekulerades det ju väldigt mycket i hur man behandlade just Custers lik. Alltså, och överhuvudtaget vem som dödade honom var ju varit supercentralt här för den vita sidan. Man får ta reda på det på olika sätt. Och det finns ju massvis med berättelser att hans hjärta skulle ha skurits ut och det skulle ha varit någon dans på hans hjärta skulle satsa på en påle och dansat runt och de har liksom ska skurit av fingrarna på honom och öronsnibbar och grejer. Men att man då ska lämna skalpen för när den var för tunnhårig vid det här laget. Alltså det är mycket sådana här, och det är ju bara myter att man vet ju ingenting egentligen. Men det var ju en sån praxis de hade, om man visade liksom sin framgång i krig genom att samla på sig sådana här skalper. Och sen, samtidigt så har man ju sagt att ja, men de lämnade Custer av respekt för hans, liksom, hans förmåga som krigare och sånt. Men det vet man inte. Ja, man har ju hittat hans lik, vad jag förstår. Men,
jo, alltså hans lik, och det kan man ju säga för att avsluta historien då, att när Custers bataljon här nu då är helt överkörd och borta, så hör ju de här andra, Reno, som ju också är spelarna, Renos trupper och Bentis, som ju tillsammans nu håller stånd på den här höjden. Och där man faktiskt gräver ner sig, det tycker jag kan vara lite intressant här, att man lär sig ju inbördeskriget att gräva ner sig. Så man gräver ju ner sig, alltså en form av primitiva, enkla skyttevärn. Och det här, så att indianerna anfaller inte den här positionen, inser att det här går inte. Däremot har man ju ganska mycket förluster där, för att indianerna skjuter på avstånd, va? Men här klarar man sig faktiskt. Men man vet inte vad som händer. Och det här är en sak som i efterhand har diskuterats väldigt mycket. Att Custer hinner ju skicka en italiensk trumpetare tillbaks helt enkelt för att säga att nu får ni skynda på. Men den här italienaren, vad jag förstått i historieskrivningen, han är så dåligt språk. Och han får med sig också en liten lapp från en annan officer som skriver ner, för han inser att han kommer inte kunna prata. Och tydligen är det något kommunikationsproblem där, så att den här Benti då som kommer bakifrån med förstärkning, han har inte klart för sig att Custer är helt överkörd. Så man hör bara skottlossningen här borta och sen blir det tyst. Och då tror man att det är Custer som håller på liksom att retirera och skjuta sig ur situationen eller någonting sånt där. Men man inser inte att alla är nermejade. Och sen kommer det ju undsättning då dagarna efter, och det är de då som hittar de här liken. Man kommer först ner i lägret och då börjar man fundera på, men oj, det här har varit en strid, var är Custer? Då börjar man hitta rester bland annat av kroppar och föremål från sjunde kavalleriet, och då sen uppe på höjderna då hittar man liken. Och där man kan konstatera att det här ligger i 200 döda. Och där hittar man då Custer som ligger då tydligen ovanpå, om det är en eller två andra stupade. Och där har man diskuterat huruvida han var skändad eller inte. Det menar att han var det till viss del. Och det här berättar man ju inte för hans fru då, för att hon ska slippa få veta detta. Men andra menar precis som du säger att han inte är det. Och mycket mytbildning också, som jättespännande. Jag tror det är 9 stycken olika krigare som tar på sig bedriften av att döda honom och så vidare. Va? Och också hela den här egentligen välja mytbildningen kring honom. Det är spännande.
Jag tycker det Sostammarnas svar på det där med vem som dödade Custer också är intressant. Jag läste Atlis beskrivning av det där, att efter ett antal år, jag vet inte hur långt efter det var, men det var långt senare då, så fick man så mycket frågor hela tiden från den vita administrationen här om vem som egentligen var ansvarig för Custers död. Och då vid ett möte så bestämmer man helt sonika att man har en omröstning, och så tar man reda på en person som man vet var på plats i alla fall, och sen så bestämmer man helt sonika i demokratisk ordning att det var han som dödade Custer, och så rapporterar man det bara för att få liksom ett slags slut på deras förfrågningar. Den här personen i fråga visste ju inte alls om han var skyldig till Custers död eller inte. Liksom, och men det var helt irrelevant. Utan det säger ju också någonting om vilken syn man har på det här med stridigheterna emellan. Va? Att det inte riktigt är, det här är inte liksom en strid mellan två lika krafter.
Sidor som tänker likadant.
Nej, utan det är något helt annat här. Och man måste tänka sig också Reno när han faller tillbaka här. Kan säga att han inleder ju striden med att bara skjuta rakt in i lägret. Och det verkar ju ha varit praxis egentligen. Utan de ställer ju bara upp sig vid den här skogskanten och börjar skjuta rakt in. För de första som stupar i det här lägret är ju kvinnor och barn. För kararna ligger och sover. Så de i princip bara rusar ju ut i stor oordning. Och sen är det ju först då man inser hur många de är. Liksom. Så det är ju inte så att det sker en systematisk och genomtänkt motstöt här mot Reno. Utan de är helt enkelt bara överväldigade av en massa krigare som bara väller ut de här tältarna som de inte har någon aning om. Och det säger ju någonting om vilken typ av strid de möttes av. Liksom.
Jag tror jag kommenterar det att Reno också gör ju en väldigt blek figur under den här striden, kan jag säga. Att han flyr egentligen hals över huvud så småningom. Och skriker ju egentligen till sina soldater att vill ni överleva så följ mig ungefär upp i skogen, uppe över den här ravinen, upp på den här höjden som jag beskrev. Och man kan väl också kommentera att det kavalleriets stridssätt är ju att man ju ofta grupperar då avsuttet en jägarkedja framför i spridd ordning då, som ska hålla ner motståndaren, och så har man då mer på linje traditionellt sett då övriga styrkor. Han har ju tre kompanier, och då låter han alltså en kompani då gå framför i spred ordning, och sen har han då två stycken breddgrupperade linjekompanier då. Men det här är som du säger, det här skulle nog ha fungerat naturligtvis om det inte var, de hade varit så oerhört numerärt överlägsna, de krigare som sen väljer ut från det här. Sen är det intressant att komma ihåg här, att vad har de för beväpning då? De amerikanska soldaterna. De har lagt av sig sabeln, och den hade de då, Tommy 17, haft användning för i den här striden. Och sen har de ju då en karbin som ju skjuter bra på långt avstånd, men som är väldigt trög att faktiskt ladda. Och där kan man ju diskutera lite då, att det där tog ju väldigt lång tid, och så här Springfield-geväret. Och sen har man då den här Colten, revolvern då också. Och så en hel del ammunition med sig då. Men det är den beväpning man har. Man har så kallat Gatling guns, alltså enklare kulsprutevärden. Vi var ju inne på det med mitraösen, vet du, med fransk-tyska kriget. De tar inte han med sig, Custer. Jag får med att de sinkar marschen. Och sen är det också en viss syn på sin motståndare där, att det behöver vi inte. Och det är klart att med Gatling guns så hade de nog ordnat den här striden. Det inser ju alla och en var då. Men också att i efterhand blir ju en uppgörelse. De ställs ju inför rätta på olika sätt. Reno och den här Bentin, som är chefer då för de här två styrkorna som kommer efterhand. Varför gjorde ni inte si, varför gjorde ni inte så? Det är ni som är ansvariga. Man hissar ju Custer egentligen här då som en hjälte. Och det är väl lätt att göra med en person som är död.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det som jag tycker är mest spännande egentligen, det är klart att den här striden är ju fascinerande, den är ju att den egentligen inte får någon konsekvens. Halva sjunde kavalleriet går åt, men det är ju ofrånkomligt vad som kommer inträffa, därför att det här stora lägret och Sitting Bulls samling efter det här det tvingas ju iväg och det delas upp och de liksom bara smälter ut egentligen över detta jätteområde. Ja, och avslutningen är ju egentligen ett totalt nederlag. Och där de ju tvingas tillbaka till reservatet, många av dem.
Men det går inte ens prata om ett krig egentligen. Alltså det är så märkligt här. Det här är ju bara, den amerikanska armén anfaller ett tältläger. Så av människor som har samlat sig av olika skäl egentligen. Och de misslyckas på grund av olika strategiska och liksom, ja, diverse korkade beslut, får man väl säga.
Ja, och sen så kan man ju säga då att det finns ingen genomtänkt strategi från den andra sidan, utan de slår ju naturligtvis mot de här nybyggarna och de tycker att de är så att säga påtagligt i vägen eller inne på deras territorium eller anfaller deras uppfälljorda. Men avrundningen på hela den här processen, den är ju att 1890 så är det i stort sett över, och den markeras ju av den här bedrövliga massaken vid Wounded Knee som vi inte liksom behöver ha möjlighet och tid att gå in på här exakt.
Nej, det får bli någon men gång.
Så att runt hörnet så ligger ju egentligen slutet på hela den här processen. Jag skulle vilja ta upp en avslutande sak, och det är att det finns ju en diskussion, och den kan man ju fundera kring, och den har ju att göra med krigets lagar och rättfärdiga krig och så vidare, där man ju brukar prata ibland om de indianstammarna i USAs nederlag också, nästan en American Holocaust. Alltså, och där är ju frågan då, hur ska vi se på det vita USAs avsikter och intentioner? Det är klart att de är ju inte att förinta dem. Men resultatet blir det. Det tycker jag man ska vara väldigt tydlig och klar på. Sen kan man ställa sig samtidigt frågan, vad hade varit lösningen? Det här är ju clash mellan två olika civilisationer och förutsättningarna för det här indian-nomadiska livet.
Nej, man inser det när man läser om de här sakerna. Ja. Och jag läst ganska mycket om de här dagstidningarna och hur de resonerar. Hur liksom folk i gemen diskuterar, så inser man att det fanns ju liksom inte någon, fanns ju inte en chans för någon slags fredlig lösning eller någon slags samförstånd. Utan det var ju som liksom antingen så tycktes man tänka att man utrotar dem helt enkelt med våld. Eller så svälter man ut deras kultur. Och det är väl egentligen det man kommer fram till efter Little Big Horn, att det är för farligt att helt och hållet bekämpa dem enbart med våld, utan man får helt enkelt låta dem liksom själv dö på något sätt. Det är väldigt deprimerande läsning faktiskt. Det finns liksom ingen som helst önskan om någon slags samlevnad på något vis under några som helst villkor, utan man har den här socialdarwinistiska inställningen egentligen att vi kommer att köra över de här folken, vad sig de vill eller inte. Och det är intressant, jag får bara säga en sak också. Intressant är ju också att vi kan prata om American Holocaust på det här sättet, och likadant Little Big Horn. Det bygger ju lite på att det här är en av de få, vid Wounded Knee så har de den här Ghost Dance-rörelsen. Vid Little Big Horn så har de Sitting Bull som lyckas samla de här grupperna egentligen i ett läge. Det är ju två alltså annorlunda fall där man faktiskt lyckas samla sig och alliera sig med varandra. För det de gör efter Little Big Horn är ju också att de börjar strida inbördes, eller börjar bråka inbördes. Man tappar ju någon slags gemensam vision här. Så att de sprids ju ut, va. Men vid de här två tillfällena när så är de ju faktiskt enade, och det är då man också kan prata om någon slags vad ska man säga, två kulturer som möts väldigt direkt.
Men jag tycker att du på ett elegant sätt så kommer vi ju faktiskt tillbaka till det här med Turner-tesen och ideologin, nämligen att det låg i tänkandet vid den här tiden att det här var en kamp mellan två civilisationer, och också ett darwinistiskt synsätt, ju ett socialdarwinistiskt synsätt ska ju kanske tillågas, för att vi ska inte egentligen ge Darwin skulden för när vi omsätter det i mänsklig skepnad, utan det är ju andra tänkare som Herbert Spencer och så vidare, men att där kommer ju det här in, att här menar man att det är den starkares överlevnad, och då var det på något sätt berättigat, apropå det här med vad som är rätt och fel, att använda våld och krig. Och det är ju ett oerhört tragiskt liksom slutsats egentligen på. Men hela den här egentligen berättelsen om Custer och Little Big Horn, jag har varit i de här områdena kan jag också säga, och det är väldigt deprimerande tycker jag med de här indianreservaten, det måste jag säga. Så personligen har jag lite svårt att förhålla mig till det här. Jag tycker att det är spännande, på andra sidan så tycker jag det är ganska bedrövligt. Vad säger du, Peter?
Ja, nej, jag vet inte. Det går inte liksom...
Sorgligt.
Ja, det är en sorglig historia från början till slut egentligen. Och den här önskan också att tillskriva, ibland säger man Sioux Nation. Det finns ju en sån önskan från den vita sida också att samla dem i en slags under ett nationsbegrepp här. Som man kan liksom, och då blir det också lättare att motivera den här socialdarwinistiska kampen mot dem, så att säga. Då blir det inte lika uppenbart att det handlar just om en American Holocaust. Om man då säger att det här var en nation som... Och det användes ju till exempel, man gjorde åtskillnad här mellan det man då kallade rödskinnen och de svarta. Och de tyckte att de rödskinnen hade ju åtminstone en mark. Alltså att de hade liksom en landområde som de hade ägt, medan de svarta befolkningen hade inte det. Och då ansåg man att de var liksom mer berättigade till underkastelse, den svarta befolkningen, eftersom de inte hade den historien. Så att det är oerhört liksom obehagligt sätt att resonera, som inte är särskilt smickrande. Egentligen för den vita befolkningen. Man förstår ju verkligen, alltså när man läser det här så förstår man ju verkligen de här konfliktlinjerna som fortfarande finns kvar. Alltså. Och att, det här, att USA är ju å ena sidan utåt sett ett väldigt samlat land som bedriver liksom en ganska enhetlig politik utåt sett. Men inbördes är det ju, kan det ju vara oerhört splittrat och måste kämpa hårt för att hålla samman det liksom.
En enhetskultur. Man kan väl bara konstatera nu när vi ska avrunda slutgiltigt här. Vi har försökt göra det en stund här, så kan man konstatera att man har börjat plocka bort de här tillnamnen på amerikanska NHL-lag bland annat. Red Hawks och sånt här. Och det kan väl kanske vara på sin plats att man ändå kan göra det i det 21 århundradet. Men vi får väl tacka för oss, Peter. Det blev nästan lite melankoli här.
Men ja, men det är det.
Så måste det väl vara ibland. För det är ju faktiskt militärhistoriepodden och vi pratar om allvarliga saker. Så det kan ju inte alltid vara tjo och tjim, eller hur? Ja, men vi kan väl avrunda och säga med att om det här avslutade i melankoli så ska vi väl återkomma med andra allvarliga ämnen. Ja. Och nästa gång är det korstågen, Peter.
Precis. Det ska bli kul. Jag har saknat det här att gå tillbaka lite längre bak i historien. Tycker det är intressant.
Och då kommer vi ha anledning att komma tillbaka till det här med olika kulturer sätt att föra krig.
Ja, precis.
Så på återhörande.
Ja, tack för...
Om ni orkar och har lust.
Precis.
Tack ska ni ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga. Men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.